Det här är en podd från Svenska Yle.
Våldsamheter som har lett till tiotals döda och hundratals skadade pågår i Israel och omvärlden vädjar om fred. Thomas Silén, hur allvarliga är egentligen de här pågående oroligheterna i Israel?
Ja, det beror på hur man ser det. Det har ju varit en tendens i liksom Israel att det finns sådana här små konflikter. Men det här är kanske allvarligare dels på grund av att det sker under en religiös liksom festtid. Det sker under en tid som är liksom viktig för nationalisterna, alltså de israeliska nationalisterna. Och det sker under en tid när liksom spänningarna mellan så att säga, den palestinska folket och Israels regering är liksom ganska hög. Så att allvarligare än vanligt om vi säger så.
Sedan slutet av förra veckan har alltså kravaller och oroligheter plågat Israel, främst i Jerusalem och i Gaza. Och de beskrivs som de värsta på många år. Det här är Nyhetspodden, jag heter Simon Karlsson och med mig har jag Thomas Silén, redaktör med fokus på bland annat utrikesfrågor. Thomas, vad var det egentligen som tände gnistan som satt igång nu de här oroligheterna?
Symboliskt sett, så det som har lite satt igång det här är ett fall som helt enkelt handlar om en av de här ockuperade områdena på Västbanken. En Sheikh Jarrah som alltså är en av de här områdena som har, så att säga, det har funnits bosättningar både av israeler och av palestinier där, och nu då är det palestinierna som den senaste tiden har varit väldigt utsatta just i det här området, och det skulle ha kommit ett juridiskt fall som skulle ha tagits upp i början av den här veckan där man då skulle avgöra huruvida ett antal palestinska då, i princip boende där, skulle vräkas och flyttas någon annanstans från det här området. Och det här ledde sen då till att folk började visa solidaritet, alltså palestinierna började visa solidaritet för det här. Och det här eskalerade sen just när då konflikter mellan polis och mellan olika liksom högerextrema grupper och palestinier då lite så här började pyra under ytan.
Och sen så spred sig de här oroligheterna till omkring i Jerusalems gamla stad, bland annat den väldigt heliga Al-Aqsa-moskén hade pågått demonstrationer. Vilket symbolvärde har just det här att polisen har brutit upp demonstrationer vid Al-Aqsa?
No, som jag nämnde där i början så är det ju just nu kanske liksom ett större symbolvärde än någonsin. Det är ju alltid ett stort symbolvärde när du har de här liksom heliga platserna i Jerusalem och där är konflikter. Så här, det var en bön som pågick där uppe och sen efter bönen så stannade många kvar för att så att säga protestera mot den här rådande situationen i Sheikh Jarrah. Och det var det som polisen sen gick in och bröt upp.
Och situationen hjälps ju inte av att det också pågick en för israeliska högernationalister viktig, vad ska vi säga, bemärkelsedag, det vill säga firandet av erövringen av Jerusalem.
Allt det här det visar så att säga, den så att säga, bakomliggande konflikten som finns på många håll. För det handlar ju alltså inte bara om den här Sheikh Jarrah specifikt, det här liksom området. Utan det är den här större konflikten som handlar om att Västbanken har sedan 1967 varit ockuperad av Israel. Det här är, i princip ingen internationell som erkänner Israels överhöghet över det här området utan anses vara ockuperat och har varit det sedan dess. Och det här har alltid varit ett problem naturligtvis för palestinier som bor där. De bor just nu i ett lapptäcke av liksom områden där de har sina hus och sen är de omgivna av alla möjliga slags kontrollpunkter, andra bosättningar som israelerna då illegalt har byggt upp. Och liksom en massa hinder helt enkelt för att de ska kunna ha en normal vardag i det här området. Och det här har liksom stört folk. Det här har varit liksom källan till många av de här konflikterna.
Men finns det någonting som har hänt de senaste månaderna förutom det här Sheikh Jarrah som också har legat och pyrt under ytan? Speciellt nu för den här situationen.
Ja, skulle jag säga. Som sagt, att det är konflikter mellan israeler och palestinier är inte ovanligt. Det brukar alltid dyka upp. Tyvärr, det låter hemskt cyniskt att säga det, men liksom folk skadas på ganska regelbunden basis i olika former av lågmälda konflikter. Ibland så är det ju så här att de här situationerna med jämna mellanrum på så sätt koncentreras kring en viss tid. Och nu har vi då den här grundsituationen med ockupationen är ett konstant problem. Dessutom har det ju blåst sedan ganska många år en hel del högervindar i världen och också även i Israel. Du har haft Benjamin Netanyahu och hans mera högerorienterade vänner som på något sätt har piskat på en väldigt nationalistisk stämning, en väldigt pro-israelisk, nu ska vi ta tillbaka hela Israel för oss själva, sorts stämning. Så det har också så att säga naturligtvis byggt på spänningar sen hos palestinierna som anser att deras liksom potentiella möjligheter till ett Palestina är ännu mer hotat än det kanske var tidigare. Och det här har ju då inte hjälpts av att du sen har de här högerextrema israeliska grupperna som lite har gått och provocerat, ärligt talat, på många håll under ett antal år nu. Och det har funnits en del incidenter också under de senaste månaderna bara när helt enkelt israeliska nationalister har gått och pucklat på palestinier i olika fall. Och sen har palestinierna naturligtvis också svarat med vissa provokationer. Så att det är massa sådana här små saker som på något sätt har koncentrerat sig. Och lägg till det här då dessutom att palestinierna hade hoppats på att få se ett val för sina så att säga styrande grupper, Fatah och Hamas framförallt. Och då har då det här liksom valet, det ställdes in. Vilket gjorde fruktansvärt många arga, för man anser att ledarskapet som finns nu inte gör sitt för att lösa den här liksom konflikten mellan Palestina och Israel. Så det har också legat där och varit som en liksom spänd sträng, så att när alla de här plötsligt så här på en gång börjar vibrera, så då har du den här situationen som sker just nu.
Det finns de som nu pratar om att vi står på tröskeln till en tredje intifada. Vill du påminna oss om vad ordet intifada betyder?
Alltså i sin enklaste form så kan man väl säga att det är en sån här långt utdragen protest med ganska många liksom våldsamma element som oftast dyker upp förr eller senare i det. Det är liksom förenklat vad det är. Det har funnits två intifador tidigare. I många fall så har det oftast just berott på en del spänningar som har legat och pyrt sedan tidigare som sen har detonerat i någon händelse, som att någon har blivit skadad oftast på endera sidan som har lett till att man har hämnats för det, och sen så har det här byggts upp bara. Så att i korthet så är det alltså en förlängd långtgående protest som liksom inte slutar efter ett par dagar utan som kan pågå i flera år helt enkelt. Det är så det har varit med de tidigare intifadorna.
Och tror du att det finns en risk nu för att vi står inför åtminstone en tredje intifada?
No, det beror på lite på hur de här olika ledarskapen, både den israeliska och den palestinska ledarskapet, hur de agerar nu. Tänker de deeskalera situationen eller låter de det gå för att se var det tar vägen, eller tappar de kontrollen? Det är ju fullt möjligt också att ingen kan kontrollera det här. Om den här kontrollen förloras och man låter det här gå, så finns det väl i alla fall potential för att det kan bli liksom större konflikter. Om det blir en intifada eller inte avgörs ju förstås sen hur mycket hetska stämningar som fortsätter piskas upp. Hamas till exempel har ju börjat skjuta raketer så i samband med de här liksom konflikterna då som pyr. Och det här har de gjort under tidigare intifador också, att de har liksom piskat på en stämning för att det ingår så att säga i deras brand att göra det. Mm. Och om det här får tillräckligt mycket folk med sig, och om just den här bristen på val och bristen på förtroende för ledarskapet på den palestinska sidan fortsätter att pyra och man behöver någonstans att ta vägen med den ilskan, så är det fullt möjligt att det här liksom eskalerar till någonting längre, men det är jättesvårt att säga.
Hur påverkar det här eventuella förhandlingar mellan Palestina och Israel? Har man planerat ens något samtal innan det här bröt ut nu?
Det finns ju alltid hos vissa falanger en viss förhoppning om att det ska ske någon slags fredsförhandling. Sen finns det andra grupper som exempelvis Hamas som i princip egentligen inte är intresserad av någon förlikning, inte någon sån här liksom, ingen kohandel, utan de vill helt enkelt ta bort Israel som stat och Palestina tillbaka till palestinierna. Så att det är väl ingen direkt nu pågående samtal så.
Och vad om det går åt det andra, det sämre hållet? Hur ser ett riktigt krig mellan Israel och Hamas till exempel ut? Vad innebär det? Eller är det ens möjligt?
Ja, alltså möjligt förstås, jo, men alltså man ska komma ihåg att jag menar, Israel är en stat med en organiserad militär. Hamas är en grupp, en politisk falang som har en militär arm, som har soldater och har vapen, men det är ingen stat, det är ingen armé, så att ett regelrätt krig ska man kanske inte förvänta sig. Konflikter mellan Israel och Hamas har ofta varit så, just att Hamas utför olika dåd. Man skjuter raketer, ett tag sprängde man bilar och folk till höger och vänster. Man utför enskilda operationer där man kanske skadar mindre grupper av människor eller ett något specifikt mål. Men det är alltså mer en gerilla slags krigsföring vi pratar om här. Mm. Och sen har Israel ofta svarat med ganska överväldigande kraft, helt enkelt gå in oftast på Gaza-sidan och helt enkelt bara slå ner motstånd och eventuella liksom Hamas-anhängare man hittar. Så man kan slå ut dem till exempel. Det är ganska vanligt att man försöker identifiera ledarskapet och slå ut det. Det är möjligt att det kan bli någonting av den stilen. Det beror ju igen då på hur mycket Hamas tänker hålla på och härja och hur mycket tyngd de lägger bakom nu sina såna här attacker och inte bara markera någonting politiskt.
Slutsträckan av den amerikanska presidenten Donald Trumps presidentperiod så kantades kanske för många lite överraskande av att amerikanerna lyckades, eller enligt sig själva, låg bakom nyknutna vänskapsband mellan Israel och flera arabnationer. Hur spelar det in, de här nyknutna vänskapsbanden, i den här situationen? Finns det en möjlighet att de här oroligheterna nu i Israel spiller över i hela Mellanöstern, eller åtminstone arabvärlden, och på något sätt kan leda till en väldigt inflammerad situation på en helt regional nivå?
Ja, med tanke på Mellanöstern så är det ju by default just det området ganska komplicerat annars också, ganska inflammerat. Det kan leda till naturligtvis är kanske att många av de här arabnationerna som visade sig vara mer vänligt inställda till en slags diplomatiska förhandlingar med Israel kanske nu lite drar öronen åt sig, i alla fall tills de ser vart vinden vänder. De fick ju väldigt mycket så att säga smutskastad på sig av de här liksom palestinska grupperna som menade att de hade liksom blivit förrådda av de här arabstaterna som valde en vänligare linje. Så det kan hända att en del kanske backar på den här liksom nyfunna så att säga kärleksbandet mellan Israel och de här berörda arabländerna. Men det kan också hända att det inte händer någonting. De flesta har ju fördömt helt klart det israeliska handlandet just nu. Det har de gjort och många, eller i princip ingen, har tagit någon annan sida än palestiniernas. Det som gör det här komplicerat naturligtvis är till exempel Hamas som då får stöd från diverse arabländer, alltså ekonomiskt stöd för att hålla igång någon slags sån här lågmält liksom allmänt krig mot Israel. Samtidigt har de politiska förbindelser med Iran. De har ibland samarbete med Hezbollah i Libanon som också sedan understöds av Iran. Men det som är allting annat i det här liksom Mellanöstern-lapptäcket är att det finns så många olika allianser mellan länder och mellan olika grupper att det varje gång någon rör på sig åt något håll så börjar allting annat också röra på sig. Så ja, det kommer att ge konsekvenser, men hur stora de är beror helt på hur den här situationen utvecklar sig.
Och om vi nu pratar om det här kanske våldet mellan Israel och Hamas så är väldigt olyckligt och det finns också många barn bland de drabbade. Och det här omvärlden har ju, som du säger, fördömt det här, och inte bara arabländer utan även västländer har gått ut och bett att hur skulle det vara om man skulle ta det lite lugnt. Egypten och Qatar här, som brukar ha den rollen, har redan erbjudit sig att medla i den här pågående konflikten. Men vad kan liksom omvärlden göra här? Kan man blanda sig i här eller är det hopplöst?
Det beror ju igen då på vem du frågar. Vissa grupper, framförallt kanske på den palestinska sidan, har ju uttryckt en önskan om att det internationella samfundet ska lägga sig i mer och inte bara liksom komma med fina ord och fördömanden, för att det hjälper dem inte. Så de skulle nog vilja se någonting mer handlingskraftigt. Sen vad det skulle vara, jag betvivlar ju att någon tänker sig att någon militär skulle liksom på något sätt landsättas där och hålla någon slags fred mellan grupperna, utan det handlar väl i så fall mer om sanktioner eller liksom diplomatiska åtgärder som faktiskt känns. Sen är det andra som just väljer en mer avvaktande ton, för att vad man än gör där och vem som än lägger sig i det så kommer det liksom potentiellt sett att ösa på konflikten mer än vad det hjälper. Egypten, som du nämnde här, är ju en van medlare i många av de här situationerna, så det är fullt möjligt att de de kommer att få ta den rollen och lite lugna ner dem. För det som krävs i det här läget är en deeskalation, vilket till exempel Israel gjorde ju vissa försök till det när de alltså ställde in den här planerade högermarschen på Jerusalemdagen. Man sköt upp de här liksom domstolsförhandlingarna kring den här Sheikh Jarrah-området. Allt för att så att säga lite försöka lugna ner läget, för just nu är det sådär att varje handling som händer där kan trigga en ny handling som sen triggar en ny. Så att första hand det är eskalation, i andra hand så måste det till någon slags mera långvarig lösning kring det här liksom ockuperade området. Alltså Västbankens situationen måste lösas. Den amerikanska versionen verkar inte gå hem på särskilt många, så det krävs förmodligen en helt ny plan, vilket innebär flera år av potentiella konflikter.
Flera år av konflikter som måste lösas i en paraplykonflikt som har över 70 år på nacken. Det blir ingen lätt uppgift. Tack Thomas Silén för att du var här och förklarade det här för oss.
Tack.